Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Polispodden Lund. Och det börjar närma sig höst, sommaren har varit här och nu är vi ju laddade för att prata lite nya saker som har hänt och vad som vi har i görningen. Och jag har som vanligt med mig Patrik Isaksson, välkommen.
Tack, tack. Hallå då.
Hej, hej, hej. Ja, Patrik, vad har vi fått erfara här nu? Vi har inte pratat, vi har inte varit igång på länge.
Nej, vi har inte det. Det har ju varit sommar och ledigheter och mycket annat som har ställt till det. Men nu kör vi.
Ja.
Ja, vad som har hänt i sommar, vi har ju, det kan ju inte ha undgått någon igen, att vi har haft problem med bränder i Lund. Det har varit stora rubriker överallt och vi har jobbat jättemycket med det inom polisen också. Det har ju inte brunnit på ett tag nu. Det känns ju jättebra. Vi har inte slutat jobba med bränderna för det, men det är skönt att det inte har brunnit på ett tag nu så vi kan jobba i lugn och ro.
Mm. Ja, för jag tänkte så här, jag har ju sett i tidningarna så att man har pratat om just bränderna och så, och att man har då refererat till särskilda händelser och sånt här. Mm. Det är kanske, vad är en särskild händelse egentligen?
När polisen går upp i en särskild händelse, då är det ju något, då kräver vi särskild ledning när det blir men vi har tillräckligt mycket resurser, för många resurser egentligen för att hantera linjeverksamheten, utan vi måste samla ihop oss. Så när det blev tillräckligt eller för mycket bränder på en gång i somras, så gick vi upp en särskild händelse för att kunna nyttja hela regionens resurser och organisera oss i en stabsorganisation för att det skulle bli lättare för oss när det blir så komplext att jobba.
Mm.
Och det gjorde vi under en månad eller två innan vi kunde avsluta en särskild händelse, men vi fortsatte ju ändå att jobba på samma sätt, men det formella beslutet hävdes, kan man säga. Så jobbar vi på samma uppställen då.
Ja. Okej, så det var en operation man hade som jag förstod hette Gnista.
Ja. Ja. Och en särskild händelse, det kan ju vara när vi pratar senast nu med koranbränningarna, då går vi upp i en särskild händelse, men det kan ju lika gärna vara när det brinner upp i skogarna i Jämtland någonstans, så kan vi också gå upp i en särskild händelse när vi behöver organisera oss. Det behöver inte vara just bränder, utan det kan vara när polisen behöver styra upp verksamheten.
Okay, så det är, man kan säga att man öppnar en verktygslåda för rent organisatoriskt få mer resurs kanske.
Mm, ja. Och bättre koll på läget. Kan man.
Ja, okay, ja.
Fungerar bra. Vi har lärt oss mycket de senaste åren, tycker jag.
Ja. Kan vi säga någonting om bränderna, eller vad har det blivit av det, så att säga?
Ja, vi jobbar ju på. Just nu så sitter en kille häktad som är misstänkt för en brand. Och det jobbar vi på med den utredningen, se om det ska gå till åtal eller om det var vad som hände med honom. Det är ju en del. Sen jobbar vi förebyggande med, för att det inte ska brinna på andra ställen. Det kan ju vara fler som är aktiva, även om vi inte vet hur mycket han har gjort eller om han är oskyldig till det här. Så det är så mycket om och men, så det är svårt att säga vad det tar vägen i slutändan.
Mm. Ja, för det är ju, det är inte alltid man får reda på allt. Liksom. Vi har ju vår förundersökningssekretess och så, där vissa saker vi inte kan berätta, ju, såklart. Och det är, jag förstår att folk har ju varit oroliga så under sommaren här. Så att, men det är väl att vi inte har fler bränder.
Ja, och när vi kan sammanfatta på något vis så gör vi det. Men det kan vi inte göra än, för just nu så är det full fart framåt.
Ja, ja, men det är gott. Ja, vad har vi på, om vi blickar ut mot horisonten, vad har vi nu framöver här? Vad vi ska hitta på i höst?
Ja, det är höst som du säger. Och nu börjar ju studenterna komma tillbaka, även om det är mycket distansstudier, så vi ser att det är fler som har kommit till Lund. De få krogarna vi har öppnat, nationerna har öppnat också. Så vi försöker fokusera där nu på helgerna, och så att den goda ordningen hålls även på i kroglivet.
Mm.
Vi jobbar ju med krogtillsyn till exempel. Vi har gjort länge och det tycker vi fungerar jättebra. När vi helt enkelt går in på krogen och utför en tillsyn.
Jaha, men
i gott samarbete med krögarna. Det är ju ingen som är emot det, utan det är enligt gängse rutin att vi kommer och tittar till dem på kvällarna.
Okej. Okay. Vad är det man fokuserar på då egentligen i en krogtillsyn?
Ja, vi tittar ju på om det överserveras, är det någon som är för full, men även ordningen, har man koll på disken, plockar man undan glasen, är det kladdigt på golvet? Alltså det är mycket som en krögare ska hålla ordning på för att man ska få sitt serveringstillstånd. om bokföringen eller personalliggande är rätt ifylld. Finns det någon som är ansvarig för kvällen? Har den rätt utbildning? De utbildas ju i ansvarsfull alkoholservering. Alla som ska stå i en bar egentligen som ska vara ansvarig där. Mm. Både om man är på en krog på stan eller på nationerna så är de utbildade allihopa. Mm. Fungerar också bra tycker jag.
Ja. Jag vet att man också måste servera mat också. Om någon som ska vara rimligt som mat.
Ja, absolut. Och det ska vara reklamen ska vara på ett visst sätt och det ska vara meny. Och det finns mycket att hålla ordning på.
Ja.
Där är vi bra tycker jag inom Lunda polisen. Men vi gör det ofta tillsammans med kommunens vad heter den då? Tillståndsenhet heter de.
Ja.
Som vi har jobbat med jättemycket. Och vi jobbar med ständigt som vi gör mycket tillsammans. Senast i helgen var vi ute tillsammans.
Ja, där ser man. Vi kanske kan väl få sen i slutet på året här kan vi se om vi har nått goda resultat på våra tillsyner.
Mm.
Så långt med det. Jag tänkte väl att vi ska väl bjuda in två, eller vi har ju bjudit in två gäster som vi faktiskt har med i studion här. Så att jag tänkte att vi skulle presentera två aspiranter, Patrik.
Ja, det ska bli jättekul att prata med er.
Och det är ju Erik och Sandy, välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, ni är ju så kallade aspiranter, eller hur?
Det stämmer bra.
Och då är det, berätta, vad är en aspirant, Erik?
Alltså en aspirant är ju en polis under utbildning som har gjort sin hårda tid i skolan och nu får ut och praktisera yrket under ett vakande öga av handledare och instruktörer.
Okej. Men så tänkte jag då, nu ska jag ju inte bara slänga mig in på en fråga så utan att du egentligen har fått presentera dig, vad du har gjort innan till exempel, innan du börjar ju polisutbildningen och så.
Innan polisutbildningen så jobbade jag i Försvarsmakten. Jag jobbade i personalkategorin som heter kontinuerligt tjänstgörande soldat. Det sysslade jag med i 8 år. Och jag gjorde en utlandsmission i Mali och där var allting på riktigt. Man gick till bilen, man gjorde sina förberedelser, hade koll på all sin utrustning. Mycket åtgärder för att bara komma ut ur basen för att patrullera i närområdet. Och sen när jag kom hem så kände jag kanske att jag vill liksom inte tillbaka till övningen utan jag vill gärna möta verkligheten fortsatt. Och jag tittade lite mer omkring och vad gjorde kollegorna och liknande. Vissa slutade och bytte till civila karriärer. En kollega till mig som jag som är aspirant i Malmö nu som jag jobbade väldigt länge med, han sökte till polisen. Jag tänkte att ja, men, polisen de möter ju verkligheten varje dag. Det kanske hade passat mig. Så, och nu sitter jag här.
Ja, vad trevligt. Ja, och du är glad och du är skäggig och krullhårad. Liksom det är bara så här, många har ju skägg inom polisen,
ja.
Snackar vi om innan. Och det är lite så här... Men vi ska inte prata om utseende så, utan vi går rast över till Sandy. Sandy, vad gjorde du innan du sökte till polis?
Ja, men jag har alltid jobbat med ungdomar, utbildad fritidsledare i grunden. Så jag har jobbat främst på fritidsgårdar runt om i våra kranskommuner faktiskt. I Lomma, Kävlinge och Löddeköping och Bjärred. Och i Lund också.
Ja.
Nu har jag en tjänst i Lund, i fältgruppen i Lund sedan några år tillbaka. Jag har jobbat med ungdomar där i uppsökande verksamhet ute på fältet med dem. Och i det arbetet så jobbar man också mycket med samverkan. Mycket med polis och socialtjänst och andra aktörer som är kopplade till ungdomar. Och det var väl så jag fick ny som polisyrket när jag samverkade med bland annat med dig Magnus.
Ja, exakt. Ja, vi har ju träffats många gånger.
Precis. På nätverksmöten på skolor och så.
Ja, precis. Vad var det som lockade där liksom?
Nej, men jag vill fortsätta jobba med ungdomar, men att jag såg att jag kanske kan göra det på ett annat sätt.
Mm. Ja. Var det Magnus som gjorde sånt avtryck när ni träffades?
Men jag går inte säga annat nu.
Självklart. Nej då, men ja, men det var väldigt gott liksom. Det är ju en bra erfarenhetsbank du har ju just med, vi möter ju mycket ungdomar och så i vårt jobb såklart. Så att ja, men det är gott. Men hur okej, så då söker man till polisutbildningen och hur ser den ut kortfattat? Vad är det man gör där i början, Erik, eller de här terminerna?
Sökförfarandet eller starten av polisutbildningen?
Ja, sökandet är ju, vad är det egentligen för baskrav snabbt?
Det är normalbegåvad, godkänt i grundskola och gymnasie vill jag tro. Och därefter så ska man bara nå upp till kraven som rekryteringsmyndigheten ställer. Och det är som jag sa, normalbegåvad och sen en normal fysik. Man ska orka cykla lite.
Ja.
Och man ska orka dra i en stång som kallas isokaj-testet.
Okay.
Och det, man ska bara orka.
Okej, okay, man ska bara orka. Ja. Så det är doable liksom, om man är i normal skick.
Ja, jag sitter ju här.
Ja, okej. Okay. Ja, för att jag tittar i en sån här gammal artikel vad man behövde då för 20-talet. Då skulle man ju vara ogift helst. Och man skulle ju då inte ha stark fotsvett och åderbråck och lite annat sånt konstigheter. Men det har man ju tagit bort, gudskelov, och man har ju inga längdkrav heller och så. Så vi får vara glada att det har gått i rätt riktning ju, så att vi kan få så många olika människor som möjligt här. Ja, okej. Okay. Och sen så hoppar man på där på skolan. Det finns ju olika skolor man kan söka.
Precis.
Eller, förlåt, man blir väl tilldelad kanske, eller?
Ja, det blir man får söka. Jag fick inte det valet som jag sökte först. Främst jag fick först i Umeå. Sen fick jag flytta på mig till Växjö.
Ja, så att okej. Okay. Och sen så gör man då några utbildningsterminer där.
Precis.
Ja, det var det länge sedan jag gick, så jag måste ju ändå fråga.
Liksom. Men utbildningen är ju på 2,5 år. Så 2 år består ju i skolans regi. Med teoretiska ämnen och praktiska övningar och lektioner i skolan. Och sen så är det ju ett halvår ute på myndigheten sen som en aspirant och praktiserande polis.
Mm. Det är ju det som är så jätteintressant att lyssna. För det är då när vi får... Vi får ju ha med att göra då. Ni kommer dit och ni kommer dit. Jag tycker alltid om det, för att man blir så himla positiv och glad för att ni kommer där i era skjortor och slipsar och allting är ordentligt. Allting, det är inte ett veck på skjortan. Alltså.
Mm.
Så jag tycker ju det är helt fantastiskt. Och man blir rätt så peppad och man sträcker själv på sig lite när ni kommer. Så här.
Man har ju kämpat väldigt, väldigt länge för att nå dit. Så när man väl är där så är man ju otroligt stolt. Absolut.
Ja. Och ja, vad händer så? Man får en låda med kläder eller?
Ja. När man kommer till skolan, då, hur gick det till för oss, Sandy? Man får en tid tilldelad för beklädnadsförrådet på skolan. Och så kommer man dit och får prova ut den grundläggande uniformsplaggen. Så du får prova ut polisjacka, den här lite tunnare skjortan, byxorna, varselväst och liknande. Och sen även då bälte, utrustningsbältet med tillhörande hölster och batonghållare och någon magasinsficka. Och sen så får man glatt vänta tills det är färdigt att levereras, och sen så går man dit som en som en 5-åring i en leksaksbutik och hämtar sina grejer. Och sen sitter man ju hemma resten av kvällen och bara, wow, vad coolt detta är. Har på sig en jacka med polismärke. Det är jättehäftigt när man har det första gången.
Patrik, du fick väl sån här axelhöll, eller sån här, vad heter det?
Kopplet var... Kopplet, ja. Ja, just det. Med reflexband över axeln hade vi då på den sidan.
Ja. Mm. Men, och skinnjacka. Och,
ja, där har vi.
Det var... Ja, det är lite nostalgi så. Lite skinnjacka, det får vi inte idag. Det är mer funktionellt sådär. Lite mer andasmaterial och så. Och det är ju väl så.
Det har blivit mycket bättre.
Ja, det var skönt att höra. Det var det jag ville veta. Om det var bättre förr eller. Ja. Men ja, när ni då kommer till Lund så, och ni har packat upp lådan så. Vad väntar då? Vad får man erfara första tiden? För nu ska ni ju utbildas i... Eller få en inblick är det väl mer kring vad vi sysslar med inom polisen.
Mm.
De första 2 veckorna då har man ju en introduktionsfas kan man ju säga. Där vi allihopa sitter tillsammans. Man har till exempel gå igenom körkort på omhändertagande. Va?
Mm.
Och man åker på utbildning till Revinge, CBRNE.
Vad är det för något?
Man har på sig sin fräcka skyddsmask och blir tårgasad. för att se så att den håller. Men det är ju som, det är kulmen av det utbildningsförfarandet. Däribland så är det ju mycket hantera riskfyllda ämnen, allt från bensin till ammoniak. Och ha grundläggande koll på vad de här varningsmarkeringarna på samtliga tankfordon och liknande kan betyda. Pro-tip, dödskalle, håll er borta.
Ja, okej.
Okay. Sen tänker man ju inte på det när ni får den utbildningen, så när det är corona och virustider, så är det också bra att ha den masken i funktionsduglig. Så man, det kommer närmare vad man tror i, när man står ute på Revingen.
Det stämmer bra.
Ja, faktiskt. För det är ju nog första gången jag känner att jag har varit noga med att ha den med. Mm. Eftersom vi använder ju, vi har ju rätt så bra skyddskläder för ändamålet så. Men det är klart, är det 30 grader varmt att sitta i regnställ och skyddsmask i en bil, det tar lite. Men ja, det är så det är. Jag tänker du som har skägg och skulle ha tät skyddsmask, funkar det eller den läckte?
Jag rakade av mig allt förutom mustaschen. Och jag såg fram emot att få göra det på den utbildningen.
Okay.
För jag förvarnade ingen.
Nej.
Utan jag bara dök upp med mustasch och utan skägg.
Sandy, din var tät.
Jag hade inget skägg.
Nej, okej. Okay. Alltså gott. Ja, ja, men det var så att det var mycket introveckor då.
Ja, men det var det, verkligen.
Mycket korvstoppning och förstår jag. Det är mycket man ska ta in. Och tro mig, det är inte helt lätt att... Man kan ju inte allt. Man kan få en liten hint om vad det är. Men sen när man väl är på ärende så vet man ungefär var man ska hitta infon. Ellers får man ringa någon kompis.
Precis.
Det har vi ju faktiskt inom polisen som är jättebra. Vi har alltid en kompis att ringa. Mm. Vårt inre befäl som kan hjälpa oss i sådana här. När vi inte riktigt har kunskapen så. Eller har glömt.
Det stämmer bra.
Ja, okej. Okay. Berätta. Nu har vi kommit förbi introveckorna här. Nu vill man ju bara...
Och då är man ju så taggad för att komma ut. För de har gått i skolan i 2 år. Så då vill man ju bara ut och jobba.
Ja.
Men hur det ser ut sen är ju lite olika. Man delar ju på sig sen alla aspiranter. Så man är ju på olika block kan man ju säga. Och där ingår till exempel steg 2 då i PNF-en. Alltså polisbilskörningen. Och man är en vecka i receptionen till exempel. Man är flertal veckor ute på olika utredningsställen. Du var på grova brott.
Det stämmer.
Jag var på ungdomsutredningen.
Så, men vem bestämmer detta? Är det något som man får önska själv? Eller?
Nej, det är ju upp till våra handledare. Och alla aspiranter tilldelas ju en handledare som ska ha ett form av, jag tror, helikopterperspektiv på vad det är jag gör och vad jag står någonstans under min aspirant, om jag behöver extra stöd eller om allmänt hur det går. Och deras jobb är även att ge oss återkoppling på någonting vi kanske borde tänka på, eller om det går bra helt enkelt. Och de flesta handledarna har ju 2 aspiranter, i alla fall i LPO Lund. Och de helt enkelt så lägger de upp ens aspiranttjänstgöring. Så de planerar in, tar kontakt med instruktörer på, ja men nu var jag på trafikutredning, brukar ju vara obligatoriskt, där vi sitter med Greger som instruktör, och det gör man ju i 2 veckor, och sen efter det så är det ju reception, och det brukar ju också vara obligatoriskt, vilket funkade väldigt väl faktiskt. Första gången man mötte allmänheten mer på riktigt som polis.
Okay.
När de kommer in och med sina problem till oss och vill ha hjälp.
Var det något klurigt där som du tyckte det här och fick klia dig extra i håret?
Jag ska ta och... Jo, men det hade jag nog. Ska jag se här. Jo, det kom in en herre som inte kunde svenska. Han satt i rullstol och jag kunde för mitt liv inte få fram vad det var han ville. Han gestikulerade mot sin rullstol och det slutade med att han var hyfsat välkänd och han trodde att vi kunde hjälpa honom få en ny rullstol och dra i det, men så var ju tyvärr inte fallet. Så han, till slut när han förstod att jag inte visste vad jag skulle göra med honom eller för honom, så vände han prompt om och rullade ut hela receptionen. Och det är verkligen det här, bara, då får man ju vända sig till sin kompis som sitter bredvid.
Ja.
Vad ska jag göra?
Lite så är ju polisyrket. Man ställs ju inför rätt så kluriga saker som ibland kanske inte... Det är kanske inte riktigt vi som ska hantera det, men vi får väl, det står ju att vi ska ge råd och tips och att vi ska ombesörja sådana saker liksom, och försöka lotsa dem rätt.
Precis.
Så, men har du haft någon klurighet här under tiden där som du kommer ihåg?
Ja, men det har jag. Kanske liknande det fallet som Erik berättade om, när man träffar på någon person som inte riktigt kan prata svenska. Och man ska få tolk, men personen kan inte ändå liksom förklara vad det personen vill. Och då får man försöka laga efter läge och prata med sin kollega och hitta någon skräddarsydd någon lösning.
Ja, ja men precis. Hur var det sen? Jag tänker, nu har man ju varit i huset och man har varit i receptionen. Man har kört lite utredningar. Så. Hur var det... vid de här tillfällena när ni skulle ut och köra ingripande verksamhet som vi kallar det. Det vill säga köra löpande ärenden och så här. Hur var det?
Ja, men det var ju jättekul. En del aspiranter fick ju göra det först och sen kom de ju in och hade utredning. Så att det beror lite på vad man får för pass. Liksom. Men i mitt fall så hade jag ju all utredning först och sen kom jag ut. Och det längtade mig verkligen till. Så det var som att släppa ut en ko på grönbete ungefär.
Ja.
Det var, jo men det agerade ju som en morot. Jag hade exakt samma förutsättningar som Sandy. Att all utredning först och sen har jag liksom förväntan byggts upp något så otroligt. Och sen sitter man där bara, jag vet ingenting. Nej. Och bara följer efter sin instruktör och försöker hitta rätt utgångsläge. Vad ska jag göra? Vad förväntas av mig? Mm. Hur ska jag klara av detta? Det här är ju en trafikolycka. Jag har aldrig varit på en trafikolycka tidigare. Men det är därför vi gör aspiranten. Mm. För att vi ska få de här upplevelserna. Mm. Och för att vi ska kunna se vad man gör. Och kunna få feedback på det. Det här vet du till nästa gång.
Jag tror du är inne på något viktigt där. För jag tror inte att man vet vilken bra grund ni får att stå på när man är färdig polis.
Mm.
Som att man får, att man har en handledare som verkligen tar hand om just dig som individ som under hela din utbildning hos oss. Så att man är väl förberedd när man är färdig polis, så står man där två stycken mitt i natten på trafikolycka till exempel. Det tror jag, det är vi duktiga på inom polisen.
Mm.
Så vi tar hand om våra nya medarbetare på ett proffsigt sätt.
Ja. Ja, men det tycker jag. Jag var också jättenöjd med min tid som aspirant. Man fick mycket hjälp och så. Och det jag kommer ihåg, det var att jag hade svårt med det här med radio. Känna mig bevänt med liksom att prata så. För att det kändes som att de hade skrämt upp en lite på skolan där. Mm. Ni måste säga rätt och bokstavera rätt och... Det var en massa sånt här. Så när man kom dit så var det svåraste att prata i radio. Som egentligen nu i efterhand är det minsta klödet. Liksom, egentligen.
Jo,
känner ni igen er på det?
Ja, absolut. Och sen så tar det ju ett tag innan det sitter i ryggmärgen. Hur man ska göra för de olika talgrupperna. Och pool man hade vi ju inte haft i skolan.
Mm.
Så det var ju nytt för oss när vi satt i bilen.
Pool man är alltså... Ett radiosystem där man har en karta som uppdateras och där är lite finess och så. Jag vet att Patrik, du och jag hade ju sån här S70, S80. Vi hade två apparater två radioapparater om man jobbade i Lund.
Mm.
För då skulle man ha en radioapparat när man kom upp till Hörby, för där täckte inte den andra radioapparaten.
Oj då.
Det var storstadsradio och mer landsbygd, övriga Sverige radion också.
Ja, precis. Så att det var lite mäckigare så. Men så att det har också blivit bättre.
Ja, man får respekt för det också. Allt är ju nytt. Vi har fått mycket ny teknik inom polisen också nu. Så Magnus har det svårt att hänga med oss. Ska ni få det, ni får lära er någonting på skolan. Sen en månad senare så är det helt nytt när man kommer ut. För, så är det för oss också nu. Så det händer ju jättemycket.
Jag är ju fortfarande jätteglad över mobilitet. Att man har en mobiltelefon där man kan göra så mycket, alltså som en Swish Army Knife fast digitalt.
Ett särskilt poddavsnitt bara den, bara våra nya appar.
Ja, men exakt liksom. Och jag kommer ihåg när man skulle göra sådana slagningar på bilar så var man ju tvungen att kalla upp hallå hallå, och så skulle man då, det här är registreringsnumret, och så skulle de säga vad det var, om det var okej eller inte.
Och så fick vi göra på skolan.
Fick det?
Mm.
Det på, om vi tar det så här, på er tid så vill jag tro att det hette QP.
Just det.
Och det roliga där var att jag och mina aspirantkollegor, vi åkte med vår handledare tog ut oss där runt Valborg, precis när introveckorna var klara. Så vi fick ändå, hon rastade oss lite, så vi fick liksom känna på hur det var ute, och så man inte kom helt storögd när det var dags för ingripande verksamheten. Och så tror jag hon sa något i stil med, ja, och så gör ni en QP på den bilen. Och jag och mina aspirantkollegor tittade på varandra, och det blev helt tyst i bilen. Ja, jag menar att ni ska slå på registreringsnumret i er telefon. Och sen så fick hon då gå igenom, vad är QP för någonting, vad var det? Och, det var jätteroligt. De här gamla förkortningarna ska blandas med det nya. Och så får man in någon som inte har någon bakgrund alls inom det.
Lägg då till att operatören kanske inte, hon kanske hanterar ett annat telefonsamtal eller inte. Så man satt 10 minuter och väntade och följde efter. Och på 10 minuter på motorväg så är man ju halvvägs upp till Ringsjön. Ju.
Ja.
Så att, ja, det var en utmaning. Men den tiden är förbi. Vi har lite bättre hjälpmedel. Ja. Så ingripande verksamheten är ju jättespännande. Vad hände där?
Varsågod Sandy.
Jag vet inte var jag ska börja riktigt än. Men man är på så himla många olika ärenden. Och till sist blir det ens vardag. Så man glömmer ju bort ärenden som man har varit på. Men man kan väl säga lite sammanfattningsvis att man får ju se saker som man inte har sett tidigare. Och uppleva saker som man inte har upplevt tidigare.
Mm.
Och det som man trodde var normalt tidigare i sitt eget liv, det, så är det inte. Det skiljer sig så himla mycket hur folk har det och så.
Mm. För att man får ju liksom en grundbult av scenario eller övningar från polisskolan. Ja.
Stämmer bra.
Eller hur? För jag vet ju av erfarenhet att det var inte alltid de bästa övningarna, och man fick öva mot varandra och så här, och det blev lite twistat så där. Känner ni igen er i det, eller hur upplevde ni det att komma ut då från att alltid ha de här tilltwistade övningarna och till verkligheten?
Mm.
För min del så tycker jag det skiljer sig ganska avsevärt. Skolan är ganska, det är ganska smalt, och de kan ju inte, det kan ju bli ganska spacade scenarion, men de täcker ju inte den stora bredden. Vi kan ta så mycket som psykisk ohälsa. Där har vi en övning på skolan där vi ska försöka göra någon form av bedömning, men hur mår personen, och vad ska jag göra för att lösa situationen? Och när man kommer ut så märker man att det är jättemycket psykisk ohälsa i samhället, och det finns så lite man kan göra, för att allting bygger på frivillighet. Vi kan ju inte tvinga folk till vård. Vi kan ju försöka hjälpa dem. Men det blir svårt. För jag tror det är svårt att täcka i skolan också, framförallt. Mm.
Ja, och vi agerar ju figuranter åt varandra. Och är man inte extremt duktig på att skådespela så blir det ju svårt. När man kommer ut sen i verkligheten så är det mycket, mycket andra faktorer som man väger in i sitt agerande. Man har en fingertoppkänsla, man har magkänsla. Att ja, men det kanske är så jag ska agera. Det kanske är så personen, den problematiken som personen har. Det får man ju inte på skolan på samma sätt.
Nej, och det tror jag vi pratade om det innan också. Att där, man har ju alltid en tidsgräns. Mm. Man får aldrig dra det till sin spets. Man får aldrig se vad det är som händer, och man måste omhändertaga någon som mår dåligt. Okej, men i skolan. Ja, men vi omhändertog någon. Ja, bra. Och sen så får de vård. Ja, men det är vi som kör dem till den vården. Och då ska man åka dit och man ska bli insläppt och man ska vänta på en läkare som sen gör en bedömning, och sen ska vi förklara för läkaren varför vi tog vårt beslut. Och innan vi ens har gjort det så kanske vi ska förklara för vår vän inre befäl varför vi vill ha ett beslut om att personen ska följa med till vård. Mm. Eller om vi helt sonika tar beslutet själva, ett så kallat far- och dröjsmålsbeslut. Mm. Bara att det är så pass illa nu att vi måste ta med oss personen. Mm. Det är ingenting som man går igenom på skolan, utan det är någonting man upplever på plats här. Mm. Och det är därför vi måste ha aspiranten.
Ja, det är nyttigt.
Är det någonting ni inte har förväntat er som wow, oj, att man fick verkligen en sån här upplevelse liksom? Du nämnde ju psykisk ohälsa. Mm. Det var väl kanske en sådan.
Jag tycker ändå skolan är väldigt bra där, att man inte kan förvänta sig, eller man kan förvänta sig vad som helst ut ärende, och att det är viktigt med den mentala förberedelsen, att man ska inför ett ärende tänka på vad är det som kan hända liksom, att vad är det gynnsammaste som kan hända, vad är det värsta som kan hända. Aha. Och vad är det mest tänkbara som kan hända. Okay. Det är så man brukar säga. Mm. Och att man processar dem tillsammans med sin kollega innan ett ärende.
Det är ju fördelen när man sitter in polisbil, och då är man ju två stycken, som vi brukar snacka ihop oss innan, så vi förbereder oss på olika scenarion. Mm. Mm. Vi är ju inte ensamma i situationen, utan vi har alltid en kompis i bilen också.
Mm. Och det kan jag ha ett påhak där på den psykiska ohälsan. Jag åkte med min andra instruktör jag hade på ingripande verksamheten. Då får vi att det är någon som ska ta livet av sig. Och det blir ju trängande fall. Trängande fall innebär att vi kör jättesnabbt med blåljus på. Och ungefär några minuter innan vi ramlar in där, jag sitter på radioplats, så säger instruktören bara, men nu får ni vara beredda på det, att det kan ju faktiskt hänga någon i hallen när vi kommer in i boendet. Så du är beredd på det. Och det var, jag tror, ungefär där det slöver lite, att mental förberedelse och det här, vad är det värsta som kan hända? Jo, men det är faktiskt att personen har lyckats ta livet av sig. Och denna gången slutade ju lyckligt att vi hittade personen, och personen mådde dåligt och blev transporterad till vård. Och det är framförallt just det att man har kollegan med sig.
Det brukar ju bli bra till slut, men ofta så brukar vi att vi får hjälp någon annanstans. Mm. Det är så det brukar vara. Mm.
Ja, nej, men vi har ju rätt så tunga bitar, just det här med att, alltså, vi hanterar ju dödsfall på många olika sätt, och bland annat att lämna dödsbud. Jag vet inte, för det tycker jag är ju, ligger ju ändå bland det svåraste vi gör. Jag vet inte om ni har fått erfara det under er aspiranttid.
Nej, inte jag.
Jag har fått slippa, än så länge. Ja. Och jag är nog glad för det. Det närmaste jag har kommit var när vi skulle hämta vad som kallas ett dödsbevis. För att man måste ju, lagen måste ju också säga att du är död.
Ja.
Och då var det ju en stackare som hade drunknat. Och då fick vi ju, vi hade morgonpass. Så inre befäl kom ner och vi måste ha ett dödsbevis på den här killen. Ja, men då får vi åka upp till akuten. Nej, men det kommer dit, pratar med cheferna. Han är inte här. Nej, men var är han då? Men det visar sig att han har blivit körd till patologen istället i Lund, som ligger ett stenkast från akuten. Så vi kommer in där, pratar med personal. Jo, men han är här. Vill ni se honom? Och jag har ju fått av min handledare, som då har det här helikopterperspektivet, vad behöver Erik utsättas för? Vad behöver Erik göra? Jo, men jag måste nog utsättas för någon som har avlidit. Så jag följer med in, och de visar vad som kallas för nattrummet. De som har dött under natten transporteras in där. Väldigt surrealistiskt. Öppnar en dörr och så ser man, det ligger liksom folk som inte är i livet längre. Och sen så väldigt proffsig personal. Känner du lukten? Ja, det gör jag. Mm. Så är det, sa hon. Det är så här det doftar. Mm. Det är kallt där inne. Temperaturreglerat. Och sen så öppnar hon hans fack. Tar ut en sån här, alltså som på film. Svart liksäck. Och sen upp med den på en brits. Drar upp dragkedjan. Och då känner man liksom hur den här, alltså vågen av, ja, men döden. Alltså nästan väller ut. Och sen så drar hon bort skynket då, och där står jag och försöker göra min mentalt förberedd, vad är det jag kommer att se? Mm. Men det är ju en man som är död, och det ser ganska fridfullt ut. Han har ju lite yttre skador för att han har legat i vattnet en tid, men inte så farligt som jag trodde. Och det var mitt första så här riktiga möte med döden på jobbet. Och inte så farligt som jag trodde, men fick väldigt mycket stöd av de två poliserna som var med mig. Min handledare hörde av sig, för de instruktören som jag åkte med återkopplade till henne. De kollade så allting var bra och så, men det var under såna här kontrollerade former. Och jag tror det var bra.
Precis. Ja, jag tycker generellt sett vi är ju ganska bra. Vi är ju två i radiobilarna och vi stöter på sådana här problem med olika scenarier, olika folk som har dåligt, dödsfall och så vidare. Så att det är så skönt. Man har alltid någon att prata med i Precis. Bilen och man har ju oftast långa pass. Man har ju 8 timmar tillsammans. Jag upplever också det, att man lär känna varandra rätt så fort så, med alla sina kollegor. Just för att man har med sådana här saker att göra och att man är väldigt beroende av varandra om situationer skulle bli tillspetsade och så. Mm. Så att man har inte tid med sådana här, känns det som att man ska fika några gånger innan på en arbetsplats och lära känna varandra. Utan här är det snabba bud, här det är du och jag idag, nu kör vi.
Ja, mitt första pass på aspiranten var ju verkligen så. Vi fick sticka ut från utsättningen direkt ut på en trafikolycka, så vi känner ju inte alls varandra.
Nej, och det är det som är så spännande, för att man bara gör. Man bara sätter sig hit och så du gör det och jag gör det och så sammanstrålar vi sen och så ska vi då skriva tillsammans sen. Så det går väldigt snabbt. Det är min erfarenhet i alla fall. Ja. Har du någonting där som du vill dela med dig av, som du har varit med om nu, de här som har stuckit ut lite eller som du har tagit med dig?
Nej, men mitt starkaste minne var nog första gången när jag skulle hålla ett förhör med mamma vars dotter blivit våldtagen. Det tyckte jag var väldigt... det var tufft, tyckte jag. Att känna hennes empati för henne där.
Ja. Och det är ju... Jobbet här, det innebär ju mycket känslor. Det kan ju vara... Man kan ju få så många upplevelser och olika känslostämningar under ett arbetspass egentligen. Man kan vara glad, ledsen, det händer olika.
Men apropå stämning, ni börjar ju bli klara snart. Ni har ju känslan av att ni ska tillbaka till skolan och snart är det färdigt.
Ja. Vi ska skriva ett specialarbete nu under 2 månaders tid. Och sen är vi ju klara i november.
Precis.
Förhoppningsvis.
Ja, vi har blivit godkända på aspiranten nu. Det blev vi, jag blev godkänd förra veckan, fick jag beskedet av min handledare.
Stämpel i pannan.
Ja, precis. Good enough. Så igenom.
Ja, gott. Ja, då får man gratulera.
Ja, tack.
Jag
är
också godkänd.
Ja, det var bra. Jag
slapp ett tåg.
Nej, så slapp. Exakt.
Det är ju faktiskt så, även om vi tar hand om er som en nya, så måste man ju bli godkänd också. Alla blir ju inte där. Av en annan anledning så klarar man inte av praktiken. Så får man ju hjälp med det också. Så man kan ju få förlängd praktik, eller man får, vad när man har inte klarat av, så får man ju stöttning i det. Ofta så får man komma tillbaka och göra sin praktik ett halvår senare, så man kommer efter sina kurskamrater. Men vi släpper ju inte igenom alla bara för att vi behöver fler poliser, utan vi är tuffa där också.
Det är ju, man kan ju prata om kvalitet, men det är ju att man måste uppnå en viss nivå på de besluten man tar, för i slutändan så tar vi ganska betungande beslut för människor. Det räcker med, som hände, ta ett körkort som jag gjorde för 2 veckor sedan nu. Den personen var allt annat än glad, men jag vet vad jag får göra, jag vet att jag ska göra det. Men då måste man också veta varför ska de omhändertas. Och de som inte vet det, de måste i så fall få extra stöd till att förstå varför det är så här. Men det kan ju vara allt från hur man bemöter allmänheten till att man inte riktigt har pejl på lagstiftningen och hunnit omsätta den, tänker jag. Men i vår kul så känns det som att alla levererar en bra produkt, så att säga.
Ni är många också i polisområdet södra Skåne, så är ni 26 stycken just nu som är ute på praktik. Som ju i dagarna väl har fått möjlighet att söka vad ni ska ta vägen också.
Stämmer bra.
Så får ni önska vad ni ska vara i polisområdet.
Vad är önskan då?
Önskan är Lund.
Lund.
Ja, Lund som första val.
Ja, bra. Såklart. Bra svarat. Jag som är en Lunda-patriot. Ja. Nej, men avslutningsvis, jag tänkte bara fråga, vad har ni, hur ser polisdrömmarna ut? Vill ni ta över Patriks stol här, vart det lider, eller ni vill...
Jag vill nog mer i så fall ta över din stol, Magnus.
Ja, exakt. Och det får du jättegärna komma och göra. Jag välkomnar dig. Jag kommer nog hänga på ett tag till. Men så områdespolisen kanske?
Ja, men först skulle jag vilja jobba några år på IGV. Ja. Man lär sig väldigt mycket när man jobbar ute och kör radiobil, som man säger. Sen skulle jag vilja bli områdespolis. Mm, absolut.
Bra, då ska jag hålla tummarna, Sandy. Och Erik, vad är det, rytteriet?
Det var inte den Erik. Tyvärr. Det finns en annan Erik. Han verkar intresserad av rytteriet, absolut.
Ja.
Det är ju skitfräckt, tycker jag.
Ja.
Jag kommer ju från det militära. Och det går väl kanske att gissa vad jag kommer att svara nu. Och jag vill ju hemskt gärna söka till insatsstyrkan i alla fall.
Ja.
Sen är det upp till dem om man kommer igenom eller ej. Men innan dess så är det ju framförallt att bli trygg i yrkesrollen. Och det är ju inte gjort i en handvändning. Utan det är ett antal år ute, känner jag.
Och glöm inte då, det är mycket keso och clementin. För det är lätt hänt att det blir lite pizzor och lite sånt. Om du nu ska, är bara ett tips här när du insatt styrka, så får hålla dig slim. Så keso och clementin.
Mycket bra.
Patrik, några sista...
Nej, jag tycker det är jättekul att prata med er och prata med andra aspiranter som vi börjar med, för man får så mycket egen energi. Ni ger så jättemycket när ni kommer från skolan och vill så jättemycket. Ni smittar av er på alla oss som är gamla och som kan behöva komma igång lite. Så det är jättekul.
Ja men det är gott. Vi tackar för idag, och jättekul att höra vad aspiranterna har erfarit här. Och vad... Om man ska söka till polis, hur ska man gå tillväga?
Gå in på polisen.se.
Mycket bra.
Det går att söka när som helst, året runt, med för tiden. Det är ständig intagning. Så precis. Det är bara när som helst.
Ja, och det är bara att gå in där och titta på vad man ska ha för, vad det är för kravspes för en polis för att söka. Så, ja men du, tack så mycket, och ha det
tack
så gott.
Tack för att du kom.
Tack.
Hej.
Hello.
Hi.